Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag kommer ihåg när vi var på Skansen en gång. Jag drog honom i en skrinda. Så gick det förbi ett antal barn. Och så skrek de så här, wild kids, wild kids! Då vände sig Loa om och då var han 3,5 tror jag. Mm. Och så han heter inte Wild Kids. Mm. Och nu börjar jag gråta. Mm. Han heter Ola. Mm. Och det skar så jädra hårt i mitt hjärta att jag var tvungen att välja bort honom offentligt hela tiden.
Ola Lindholm, välkommen till Life with Kids-podden.
Tack!
Och jag får ju säga tack för att jag fick komma hit. Vi är ju hemma på din hemmaplan nu.
Jajamensan, vi sitter i ett visningsrum på Sveriges Television.
Ja.
Här brukar på den här, det ser ju inte lyssnarna, men det är en stor tv på väggen här. Här sitter Uppdrag granskning och tittar på sina
granskar.
Grejer. Och granskar och tittar på sina grejer bland annat.
Okej, spännande. Vad gör du nu? Varför är vi här?
Vi är här för att jag är producent för tv-programmet Veckans brott med Camilla Kvartoft. Mm. Och vi har väldigt, väldigt mycket att göra i veckorna. Mm. Så jag skrämar in den här podden på lunchen.
Det är vi så tacksamma för, Ola.
Ja, men det är jätteroligt. Och imorgon så ska vi spela in programmet.
Ja.
Så jag sitter här med telefonen i högsta hugg. Det kan hända någonting. Och
så är det. Man ska alltid vara redo. Liksom.
Ja, som producent måste jag ju vara det. Det är ju så.
Ja.
Det är mitt jobb.
Är det producent som är ditt liksom, huvuduppdrag just nu?
Ja, det är att skriva barnböcker.
Och skriva barnböcker.
Och skriva andra saker. Mitt huvuduppdrag är att försöka göra saker som jag tycker är underbara och roliga. Och som bidrar till mitt liv på något sätt. Det är mitt huvuduppdrag.
Det låter som ett fantastiskt uppdrag.
Ja, nej, men jag har gett det uppdraget till mig själv för många år sedan och då får man hålla fast vid det.
Mm.
Och, just nu gör jag det här och skriver. Och, sådär.
Mm. Ja. Och du är också pappa?
Just det.
I den här kontexten är det ganska viktigt.
Ja, just det. Precis. Jag är ju pappa också. Ja, jag är pappa till Loa, 12 år.
Mm.
Snart 13. Ja. Det vet några av er där ute.
Då ska ni äntra tonårslivet.
Jajamensan.
Härligt.
Ja.
Och ni har ju valt att, för ni har ju valt att inte bosätta er i Stockholm.
Ja, vi bodde i Stockholm i många år fram till Loa var 5 år ungefär.
Mm.
Och jag och min sambo, vi jobbade oerhört mycket.
Mm.
Och jag kände, och vi kände att det viktigaste i vårt liv liksom hamnade lite på efterkälken.
Mm.
Och då tog vi beslutet att vi skulle vara där varje morgon och varje eftermiddag.
Mm.
Tills han inte behöver det längre.
Mm.
Och det har vi varit.
Mm.
Jag vill inte vara den människan som ligger på min dödsbädd och ångrar att jag inte var mer med barnen.
Nej.
Eller barnet i det här fallet. Och det kommer jag inte göra.
Nej.
Den grejen kommer jag inte ångra.
Vet du att det är nummer 1? Det kanske är därför du har
absolut. Researchat. Och jag förstår att det är nummer 1. Och det är säkert framförallt för män i tidigare generationer som missar det.
Mm.
Nu är jag ju lyckligt lottad och är liksom född in i en generation där saker och ting ser lite annorlunda ut.
Mm.
Och så är jag så lyckligt lottad rent arbetsmässigt. Att jag har kunnat ta det beslutet. Mm. Det kan ju faktiskt inte alla göra. Man kan inte sitta på en hög häst och säga att så här, ja, men ni ska vara lediga alltid. Mm. För så funkar det ju inte.
Nej.
Människor har ju liv som de måste leva och pengar som måste in och arbeten som måste göras.
Mm.
Men just jag har haft en oerhörd tur i mitt liv att jag har kunnat välja att jobba på ett sätt som gör att jag har kunnat vara väldigt, väldigt mycket med Loa under de liksom, formativa barnåren.
Mm. Men var det ett lätt beslut? För jag tänker att när man berättar om det så låter det så himla fint. Jag ska också säga att eller det har jag berättat om tidigare i den här podden också, att jag har ju också valt att flytta till, i mitt fall, Karlstad för att vara närmare. För att ta bort alla de här, som vi kallar det, mellanrummen i livet. Mycket, här blir det mycket pendlingstider, mycket bort från barnen. Där är det inte det på samma sätt. Så det är lite samma beslut. Men det var ett lätt beslut för er.
Ja, för oss var det ett superlätt beslut. Vi fick ett barn och det var 8 missfall innan det. Och vi visste att det här är förmodligen det barnet vi har. Och mormor och morfar och moster, moster som inte har barn, bodde på västkusten. Och vi kände att dels ville vi ha tid och dels ville vi att vår son skulle växa upp bland de människor som älskar honom allra mest. Och ställa det mot att dra in 1 miljon och jobba 80 timmar i veckan. Det var inte svårt.
Nej.
Eftersom vi hade råd att göra det. Sen är det ju dyrt att inte jobba mycket.
Ja, men så,
så till slut så måste man ju liksom börja igen. Och därför sitter jag här nu och pendlar till Stockholm. Men nu är han stor.
Men det funkar bra.
Ja, det funkar bra. Nu tycker jag det är skönt att farsan inte är i närheten hela tiden.
Jag tänkte också fråga det. För att jag är ju mitt i småbarnslivet fortfarande. Jag har ju 3 tjejer, 7, 4 och en 2-åring. Och vi är ju mitt i det där beslutet just nu. Att nu är vi väldigt mycket med barnen. Men jag antar att det kommer ju en tid. Jag anar att det kommer en tid som du kanske har kommit in i nu. Där de blir lite större och där de inte är beroende av en på samma sätt.
Ja, man får ju hoppas till Gud att de tar sig till den åldern.
Ja.
Och det gäller ju alla barn. De ska ju bryta sig loss. Liksom. Och de ska göra det, helst så ska de ju få göra det i lugn och ro med föräldrar som ler lite bakom ryggen på dem. Förstås. Men det är väldigt fint att nu när jag är borta i veckorna så blir vår relation desto intensivare på helgerna. För då skaver vi inte så mycket, utan då är det ju härligt att pappa kommer hem. Och jag tycker att det är härligt att få träffa Loa igen.
Men det har inte blivit så pass stor så att du känner att du blir bortvald i alla fall, eller?
Ja, jag blir ju bortvald dagligen
för
diverse tv-spel och sådär. Men det ska ju vara så. Ja. Herregud.
Självständighet.
Ja, det är ju det viktigaste man kan ge dem på något sätt. Att klara av att ta egna beslut och klara av att vara med sig själva och så vidare. Jag är ju bara en fas i hans liv.
vad jobbigt det lät.
Är ju så. Vi är ju som föräldrar bara en fas i ett långt liv, förhoppningsvis. Sen hoppas man ju att man har en sån relation så att man får vara liksom en del av det livet framöver. Det är ju inte alla som får vara det.
Nej.
Men jag hoppas att jag får vara det. Och jag hoppas att Lotta, min sambo, får vara det också. Att vi tillsammans får liksom följa med Loa på hans liv. Liksom. Men det är ju hans liv. Just nu är hans liv vårt liv. Men om 4, 5, 6 år, då ska han ut i livet. Och då är vår fas över. Liksom. Och det är svårt för väldigt många föräldrar den perioden. Och det förstår jag. Det är en enorm sorg. Man blir av med något. Och sen så ska man vända sig mot varandra. Jaha, här sitter vi.
Ja, alltså man hoppas vid Gud sen att de någonstans söker upp en självman sen efteråt.
Exakt, och det kommer de göra. Säkert. Antingen för att ge en räkningen till
terapeuten,
eller för att krama och fira jul. Liksom.
Ja.
Men, och det går ju i cykler där också. Jag ser från mitt eget liv att jag liksom, jag försvann från mina föräldrar under ganska många år efter att jag flyttade hemifrån. Och flyttade till Stockholm. Och jag var inte med på familjesammankomster. Så jag levde liksom ett helt annat liv. Och de hade ingen plats i det överhuvudtaget. Nu kan jag ju förstå vilken oerhörd smärta och sorg det måste ha varit. Att jag bara fanns inte.
Och det var självvalt av det?
Ja,
du
absolut.
Tog aktivt avstånd? Så att
nej,
säga.
Nej, jag tog inte aktivt avstånd. Det var
bara för mycket annat att göra.
Ja, det är ju mina föräldrar. De behöver jag inte ha med att göra nu. Liksom.
Nej.
Och tänkte inte på det förstås. Mm. Nu har vi en fantastisk relation och jag har kommit tillbaka och sådär. Mm. Men det såg jag ju inte då.
Nej.
Och jag tänker inte låta Loa dra iväg på det viset, det kan jag säga.
Nej,
nej. Nej, nej, nej.
Vad är du för typ av pappa skulle du säga idag?
Jag vet inte. Jag är väl en ganska modern pappa. Kan jag tänka. Jag sätter ganska tydliga ramar för vad jag tycker är okej och inte okej. Och det tror jag är skitviktigt.
Mm.
Och sen så är jag en fysisk människa liksom. Och det har han också blivit. Så jag menar, jag tror ju, eller tror. Det låter alltid när man pratar om sånt här, så låter det som att man försöker vara den första som säger någonting. Men det är ju liksom så här, det är ju så många som vet om det här. Mm. Liksom så här. Det är ju bara överrös människan med så mycket kärlek det bara går. Mm. Och så mycket du orkar och klarar av, så kommer det ordna sig.
Mm.
Och så sätt gränser för hur man får bete sig, vad man får säga och så vidare.
Mm.
Och det är väl, ja. Och det är väl det jag försöker leva efter, på något sätt.
Mm. Är det okej att backa tillbaka bandet lite kring hur du är uppväxt?
Absolut.
Var dina föräldrar ungefär på samma sätt mot dig? Har du blivit väldigt mycket dina föräldrar? Eller kan du reflektera kring det?
Nej, jag har nog inte blivit mina föräldrar. Min mamma är ju psykolog och familjeterapeut. Ah. Och var barnpsykolog en gång i tiden. Och har jobbat med, och inom omsorgen också. Jag är uppväxt med henne.
Mm.
Mina föräldrar skilde sig 1975 när jag var 5 år gammal.
Mm.
Och jag bodde med mamma.
Mm.
Och det var ju en typisk sån här 70-tals skilsmässa när man bodde med sin mor och sen träffade man sin pappa varannan helg.
Mm.
Om det nu var så, eller var tredje helg. Eller,
jag har exakt samma, fast jag var 4, fast jag har exakt samma berättelse.
Ja, precis. Så du vet ju, så är jag uppvuxen med, och sen så fick jag en styvfar som jag älskar högt. Jag har ju 2 papper liksom, på det viset, som dök upp i mitt liv när jag var 10 år.
Mm.
Och så. Jag har en så här klassisk, du vet så här, 40-talist skilsmässa unge.
Ja.
Det är så många.
Ja.
Ja.
Vad minns du under din första tid? Liksom? Kommer du ihåg skilsmässa och sånt där?
Nej.
Nej.
Jag kommer överhuvudtaget ihåg väldigt lite saker.
Mm.
Vilket jag tycker är tråkigt nu. Jag har aldrig funderat över det när jag var yngre.
Mm.
Men jag släpper saker och går vidare. Och så har jag ju, så är det jobbet och så är det privatlivet och liksom.
Mm.
Jag tror att jag tittar framåt väldigt, väldigt, väldigt mycket mer än vad jag tittar bakåt.
Mm.
Och det har på något sätt lagt min så här, minnesdel av hjärnan i träda på något sätt.
Mm.
Eller om jag helt enkelt bara blockerar saker som jag inte vill tänka på.
Mm. Det låter sunt ändå, kan jag tycka.
Ja, sunt, men det är också lite tråkigt, för det kan jag känna, för det är ju roligt. Det är så många människor som kommer ihåg så mycket.
Mm.
Och så sitter de och pratar om det de kommer ihåg och så sitter jag där och jag kommer inte ihåg något. men jag minns ju inte min barndom som någonting konstigt liksom.
Mm.
Utan jag var en helt vanlig pojke i Karlshamn. Hade min bästis Jonas trappan ovanför i lägenheten vi bodde i först. Och sen hängde vi ihop varje dag till 9:an. Och sen träffade mina kompisar och blev tonåring. Och det roliga är att de vänner jag hade då, de har jag fortfarande kvar. Vi är liksom ett gäng män nu. Och även kvinnor för den delen. Men kanske framförallt männen som har lika nära vänskap liksom. Så mina närmsta vänner, de är ju 5-6 stycken som jag känt 40 år.
Wow.
Och det,
måste vara en innes. Det tror jag inte så många som har kvar.
Nej,
nej.
Det har jag förstått att det är så. Och det är ju, och de människorna kommer vara de som har följt mig hela livet.
Ja. Oh.
Liksom.
Oh.
Vi kommer säkert sitta på något hem tillsammans.
Ja.
I alla fall nära varandra och ringa varandra. Och,
vad häftigt.
Ja, och det är ju, känns oerhört härligt.
Mm. Mm. Hur vårdar man sådana gamla? Hörs ni ofta eller är det mer att ni
liksom... Vi jobbar tillsammans, vi hörs ofta, vi äter middagar och sådär.
Det gäller väl att underhålla de där kontakterna också så man inte bara sticker iväg, antar jag. Eller behöver man inte det kanske?
Absolut, men det är också så att några av de där människorna liksom träffade jag inte på 8 år och sen så träffas man och sen är det som att det var för 8 år sedan.
Mm.
Det är det som djup och riktig vänskap handlar om på något sätt. Och det kan jag ju önska. Om jag ska önska min son någonting, en gåva, så är det den. Att hitta några människor i livet som får följa honom.
Mm.
Mm. Som inte är hans familj då, utan som är extended family.
Mm.
För det är ju min familj där också, på sätt och vis.
Mm. Det var ju min nästa fråga, om du kommer ihåg någonting från din tid när du var lika gammal som Loa är nu, men då kommer du inte ihåg så mycket från den tiden, eller?
Nej, men jag gick i sexan på skolan i Karlshamn och... Jag frågade chans på alla tjejerna i klassen en gång, alla sa ja. Så jag var ihop med alla i 10 minuter tills de började prata med varandra. Och sen fick jag inte vara ihop med någon.
Sen lärde du dig en läxa.
Jag lärde mig nog många läxor då. Sen var jag paria i säkert ett halvår innan jag fick vara ihop med någon igen.
Ja.
Det är mitt starkaste minne från skolan.
Ja.
Ja. Men det var ju... Jag är uppväxt med... Alltså, Karin Emitslöf hette min lärare. Hon hade tramporgel och vi sjöng salmer. Mm. Liksom det första på morgonen.
Det låter som att det är
40-tal. Men det är 70-tal.
Ja.
Och så var det.
Samhället har förändrats en del som dess.
Ja.
Ja.
På gott och ont.
Mm. Verkligen. Mm. Verkligen. Vad såg du på, vad hade du för vad tog du del av för barnkultur? Vad såg du på för barnprogram och sånt när du växte upp?
Men vi såg ju exakt samma saker allihopa. Det var ju det är det som gör att det finns ett shit mellan, liksom, mellan en hel generation människor. Vi hade bara 2 kanaler. Vi såg på tårtan och vi såg på 5 myror fler än 4 elefanter. Vi läste Astrid Lindgren. Liksom. Och det var ju det jag gjorde. Liksom.
Mm.
Och sen kom serietidningarna och... Vi läste alla Fantomen. Vi vet alla vad X9 är för någonting.
Mm.
Så tjuvläste man Stalet.
Mm.
För man ville lära sig något om tjejer. Och det gjorde man inte i Stalet, visade sig.
Nej. Ja, det är verkligen på gott och ont det där, tänker jag. Just med likformigheten, men också som du säger, det här shitet som faktiskt måste ju sitta i ganska mycket även idag, tänker jag, när man träffar folk från sin egen generation och sådär.
Verkligen, det är ju vår gemensamma historia.
Ja.
Som binder samman. Vi har en förståelse för varandras erfarenheter på ett helt annat sätt än vad dagens barn kommer att ha.
Mm.
De kommer också ha det, men det kommer vara så otroligt mycket mer diversifierat.
Mm.
Det kommer vara så mycket olika. Jaha, du höll på med det. Jag vet vad det är, men jag höll på med det här.
Mm.
Och så.
Vad tror du det gör med dagens barn då, när de växer upp?
Så här, vi vuxna har alltid förfasat oss över dagens ungdom.
Mm. När serietidningarna kom och förstöra. Ingen ville läsa en bok.
Nej, men på 1700-talet. Alltså de gamla grekerna, Platon, skrev om den ohängda ungdomen liksom, som inte förstod någonting.
Mm.
Om det var Platon eller Sokrates eller vem det nu var. Det har alltid varit så.
Mm.
Och ungdomarna har alltid klarat sig.
Ja.
Och varför skulle de inte göra det nu?
Mm.
Det är klart att jag är orolig, precis som alla andra är oroliga över liksom digitaliseringen och vad det gör med barnen och skärmarna och deras sätt att umgås som inte vi riktigt förstår. Nu sitter jag i en position att jag jobbar med media, jag är inne i den där världen liksom lite grann. Men inte på deras sätt alls. Men de kommer fixa det. Och det är ju tyvärr så att det finns en viss kategori barn som alltid offras.
Mm.
Oavsett, de har alltid gjort det.
Mm.
Som alltid faller åt sidan och som inte hänger med. Och det kommer inte förändras. Men på det stora hela, den här generationen kommer klara sig fint. Jag tycker att det är så oerhört fascinerande vilka kunskapsnivåer de har.
Mm.
För det är på ett helt annat sätt.
Mm.
Och den tillgång till information de har är på ett helt annat sätt. Nu är min son, han älskar historia. Han kan så fruktansvärt mycket historia. Mm. För att det finns otroligt bra producerade grejer på YouTube. Mm. Som folk lägger ut hela tiden.
Mm.
Han kan saker om världen som jag inte ens hade hört talas om när jag var 12 år.
Mm.
Eller när jag var 20 år för den delen.
Mm.
Han lärde sig engelska själv genom att titta på YouTube.
Mm.
Och det är många barn som gör det idag. Liksom.
Mm.
Vi har ju de blir tvåspråkiga. Liksom.
Ja.
Nu har han börjat plugga spanska, sagt till honom att han får bara följa spanska YouTubers. Mm. Kommer det gå bra?
Det var ett bra sätt.
Det kommer inte hända.
Nej, okay. Okay. Men, ja, och de är ute och reser också. Alltså, vi tar ju med oss våra barn på ett helt annat sätt idag.
Ja, de får se världen. Mm. Och inte bara genom att resa, utan i sina mobiler och i sina datorer. Det är helt rimligt för dem att nästan ha en relation till stora amerikanska stjärnor eller fotbollsspelare eller idrottsstjärnor. Liksom. Mm. Det finns en helt annan... och det är häftigt. Och det är någonting som vi liksom inte hade.
Nej.
Eller har.
Mm.
Och att sitta här och säga att ja, men det var bättre och vi fick drömma om saker och sen ta oss dit. Shit, ja. Liksom, absolut, så det kommer gå bra. Det var ett långt svar på.
Ja. Okej, okay, men hur började du komma in på mediebanan då?
Jag flyttade till Stockholm, jag bodde hos en polare. Han hade en polare som jobbade med tv som letade efter någon som inte pratade stockholmska. Och jag hade långt hår och poncho och pratade blekingska.
Då blev du lantisen.
Och då blev jag, och då sa de, kan inte du presentera ungdomsserier i TV3?
Jaha.
Och så får jag betalt? Så de ja. Och då sa jag, okej då. Då gör jag det.
Okay.
Så var det.
Ja.
Det var ett stort bananskal.
Ja.
Och jag längtade inte till tv överhuvudtaget. Och gör fortfarande inte på ett sätt. Nu liksom har jag jobbat med tv i 25 år och älskar mediet och sådär. Men det var inte alls meningen att jag skulle hamna där.
Nej. Hur gammal var du då?
Det var 1990. 93. Jag var 20, ja, skulle fylla 23.
Mm-hmm. Och sen så blev du kvar där?
Sen har jag jobbat med tv sen dess.
Aha.
Och gjort en massa andra saker också förstås. Men den röda tråden har varit tv.
Mm. Alltså, för det känns ju som jag är stora syster till två lilla systrar. Det är ganska långt mellan oss. Och så att min stora lilla syster är 8 år yngre och min lilla syster är 12 år yngre. Mm. Så hon är alltså född 94.
Ja.
Och då känns det som att jag kommer ju ihåg dig från den tiden. Alltså myror i brallan-tiden. Det slog ju igenom som buller och bång.
Verkligen.
När var det i tiden?
Det var ju...
Det var typ där. När de var 4-5 eller år.
Nej, 1999.
99, okej.
Okay. Gjordes myror i brallan första gången.
Berätta om det. Hur växte det fram? Eller hur kom det till?
Jag jobbade på ZTV som... Jag gissar att dina lyssnare kanske vet att det fanns en tv-kanal som hette ZTV.
Ja, annars får de googla.
Och där var jag tuff och ung. Mm. Och det var ungdomstufft. Mm. Och det var ju dåtidens YouTube. Liksom. Mm. Och jag var het och gick före i köerna på stans krogar.
Yep.
Och då ringde en tjej till mig som heter Ulrika. Som hade gått en utbildning, en producentutbildning som jag kände. Och hon skulle få göra 6 provprogram för SVT Barn som skulle handla om naturen.
Mm-hmm.
Som nybliven producent. Och då ringde hon mig och sa att du ska vara programledare i mitt liksom, studentprojekt. Jag ska få göra 6 provprogram.
Ja.
Och jag bara nej, nej, nej.
Nej, det var inte så coolt.
Nej,
natur.
Nej, nej. Ja, nej, nej, nej. Jag är skitcool. Så det ska jag inte göra. Men hon tjatade och tjatade och tjatade. Och till slut så sa jag, okej då får jag betalt. Och så sa jag, ja okej då gör jag det.
Jag anar en röd tråd.
eller hur? Och så kom jag hit till de här lokalerna där vi sitter nu på ett möte. Och så pratade vi om det här programmet. Och sen så tittade vi på ett danskt tv-barnprogram.
Mm.
Som någon sorts inspiration. Och där hade någon byggt en liten scen med en liten ridå.
Mm.
Och så drog de undan ridån och så låg det ett litet bajs där inne. Och så presenterade de det. Och då var det så här, det var något som klickade till i mitt och Ulrikas huvud. Och så kom vi på att gissa bajset.
Mm.
Och jag blev så exalterad. Det låter ju helt jättekonstigt där. Men jag var så här, jag visste när vi kom på det. Jag hade inte jobbat med barn tidigare på det viset. Mm. Men jag visste att vi skulle göra toksuccé med det här lilla. Och av någon anledning så visste jag det. Så då kände jag så här, okej, nu gör vi det här. Och så blev jag jätteengagerad och sen så började jag jobba, började spela in det här tv-programmet. Och jag fick träffa barn i det här tv-programmet. Mm. Och jag tyckte det var jätteroligt att prata med de där små varelserna. Och de tyckte det var jätteroligt att prata med mig. För jag gjorde visst det på något sätt som de inte var vana vid. Så vi fick en väldigt fin kontakt. Och jag bara så här, men det är ju det här jag ska göra.
Ja.
Herregud vad roligt det här var. Det är mycket roligare än att vara tuff och cool. Det är så jobbigt att vara cool.
Ja, gud.
Men att ha härligt med på. Så då spelade vi in de där sex programmen och så gick de på tv. Och efter första så visste vi att wow. Det här bara exploderade.
Mm. Det går väl fortfarande?
Nej, jag vet faktiskt inte. Det finns kanske något som heter minimyror eller något sånt. Det här har utvecklats under tid.
Ja, liksom. Det har hållit på länge i alla fall. Gissa bajset.
Jajamensan. Alltså, det är blev ju ett av de klassiska, liksom, riktigt klassiska svenska barnprogrammen.
Mm.
Och det är jag oerhört stolt över.
Ja, det förstår jag. Mm. Men var det inte lite samma framgång så säger jag även med Wild Kids? Alltså, det kändes ju också som något helt nytt när det kom.
Verkligen.
Ja.
Det var ju en superchansning.
Ja.
En dyr superchansning. Okay. SVT vågade ta det beslutet att göra ett Robinson, men för barn.
Mm.
Och så hade vi ju vänt på det då så att man inte röstade ut någon och sådär.
Mm.
Men jag minns att vi stod, jag och producenten Joel, som nu bor i Los Angeles och är stor producent där. Mm. Vi stod på bryggan, det var ett sjöflygplan som skulle flyga iväg de första barnen. Det är 2004 på hösten, på sommaren där.
Mm.
Och vi hade en annan helikopter i luften som tog bilder. Och vi hade fotografer och vi hade liksom fem ungar. Och vi
var
hade
fan är det någonstans?
På Kolmården.
Ja.
Och så stod vi där och så flög det där planet iväg. Och så tittade vi på varandra och så bara så här, vad gör vi om de vill åka hem imorgon?
Ja.
De skulle vara där i 5 veckor ute i skogen utan föräldrarna och vi hade ansvaret. Liksom.
Mm.
Så det var ju en oerhörd chansning.
Ja.
Men vi jobbade oerhört hårt på att de här barnen skulle ha det bra och må bra. Det var ju liksom, det var ju tvunget för att de inte skulle vilja åka hem helt enkelt.
Ja, men man glömmer också bort hur små de är. Liksom. Ja. Alltså, man tänker bara tv-produktion och nu ska de göra det.
Ja, visst. Sen gjordes det reklam för det här programmet och så gick det en fredagkväll 20.00 på SVT1. Bam, 1 miljon tittare på ett barnprogram i Sverige. Wow. Och sen var det liksom, blev Wild Kids den generationens liksom fem myror.
Mm.
De är ju 20 år nu, de som tittar.
Ja, men det är ju min lilla syster. Ja, precis. Hon är 24. Ja,
och de blir ju som tokiga när de träffar. Alltså de projicerar ju på något sätt deras nostalgi.
Mm.
All deras nostalgi som de känner kring sin barndom.
Mm.
Projicerar de på mig.
Ja.
Det är väldigt gulligt.
Det är jättehäftigt.
Och jag är oerhört glad för det. Jag skickar filmer till fester hela tiden. Mm. Och de hör av sig på Instagram. Och sådär. Hej Ola, kan du skicka en hälsning? Jag bara, jajamensan.
Jag följde faktiskt dig på Instagram. Ja. Och där såg jag på bokmässan att det kom fram någon. Som hade liksom, det här är min.
Ja, visst.
Det är jättehäftigt.
Ja, det var Hugo va? som var en Wild Kids kille.
Ja.
Ja, precis. Så Wild Kids blev ju enormt också.
Mm. Häftigt. Det är ju som du säger det här med, alltså det är inte så himla många. Det är ju liksom samma exempel man får ta nästan. Det finns liksom ett program som slår per generation ung-ish liksom. Varför görs det inte mer eller större? Nu är det ju slå in öppna dörrar hos dig, för jag vet att det är ju en fråga du brinner för, men varför satsar man liksom inte mer på kvalitativ barnkultur liksom?
Så här.
Eller gör man det?
Ja, det gör man. Man satsar, i Sverige satsar vi oerhört mycket på kvalitativ barnkultur. Det görs jättemycket bra på SVT. Nu ser ju inte vi vuxna det längre.
Nej.
För det går inte i vanliga kanalerna och sådär. Men barnen hittar dit i alla fall.
Mm.
Och det skrivs oerhört mycket bra böcker. Det som jag liksom tycker är, som jag brinner för och som jag har liksom kämpat för, det är att, att barnkultur inte ska bli klappad på huvudet.
Mm.
Och det händer hela tiden. Ja. Alla som jobbar med barnkultur vet om det.
Mm.
Att så är det.
Mm.
Och nu bara häromdagen så plockade Grammis IFPI, som är då organisationen som har Grammis,
mm.
plockade bort barnkategorin.
Mm.
Så nu kan inte någon få en Grammis för bästa barnskiva.
Vilket du har fått.
Vilket jag har fått.
Ja.
Blev varit nominerad 2 gånger och vunnit
den. Ja, det är häftigt.
Och det är ett sånt exempel som jag blir vansinnig på. För det är, mm. det är så onödigt.
Mm. Och, men vad är motiveringen då? Liksom? Att...
Jag vet faktiskt inte. Nej. De har inte hört av sig. Jag var så arg. Jag skrev något på Instagram och sa till dem, ni får gärna höra av er till mig så ska jag hjälpa er att tänka.
Mm.
Och då hör man inte av sig. Det fattar jag också. Man måste vara lite mer konstruktiv i sin kritik, känner jag.
För du kommer att... inte komma med jättemycket öppna frågor till dem.
Nej. Och sånt där ser man hela tiden. Jag var på bokmässan och finns något som heter Crime Time.
Mm.
Och Crime Time är liksom samlar då så här deckar författare och deckarböcker, och det är jättestort och spännande. Mm. Så har de någonting som heter liksom barnvarianten av Crime Time.
Mm.
Och de har 2 stora scener där de stora krimförfattarna sitter och pratar och får utrymme och sådär.
Mm.
Och sen har de ett litet hörn liksom 20 meter längre bort med några pallar och några backar där barnförfattarna då ska. Men det var ingen som förstod att det var en scen, så där satt folk och fikade. Liksom. Och då behandlar man barnkultur på det viset, så stärker man den inte.
Nej.
Och det är ju barnen, och jag menar, tittar vi på bokbranschen till exempel, om vi inte satsar på att barnen läser nu, då kommer de inte läsa sen.
Nej.
Så man binder ris om sin egen rygg.
Mm.
Sveriges överlägset bäst säljande och mest lästa kriminalförfattare. Vad heter han? Jag pekar på dig.
Kriminalförfattare?
Ja.
Är det GV?
Nej, han heter Martin Widmark. Och han har skrivit Lasse Majas detektivbyrå.
Såklart.
Ja.
Mm.
Han är överlägset största krimförfattaren. Ska han sitta på en liten back i ett hörn medans de som säljer en tiondel av det han gör ska sitta och liksom blåsa upp sig på en stor scen. Sånt retar mig.
Ja.
Sånt går jag igång på.
Ja.
Och då går jag fram till människor och säger saker som, hör av er till mig så ska jag hjälpa er att tänka.
Mm. Det
och sen hör de aldrig av sig. Nej, för de blir så stressade. Så jag ska försöka hitta ett konstruktivare sätt att...
Du får starta en podd och åka runt och intervjua dem.
Ja, något sånt. Jag vet inte.
Nej, och snacka om vad han har gjort då för en hel generation som läser böcker nu. Som,
oerhört jobb har han gjort. Liksom.
Mm.
Det är så här, kan jag berätta för er som går på biblioteket.
Mm.
Alltså de 50 mest utlånade författarna är barnboksförfattare.
Mm.
Martin Widmark ligger alltid i topp. Mm. Då är det så här, man får en krona ungefär för varje utlån.
Mm-hmm.
Det är liksom som...
En krona.
Ja, en krona. Mm. Liksom. Om mina böcker lånas ut en gång så får jag en krona för det. Liksom. Och det är en inkomst som författare har om de är utlånade.
Mm.
Martin Widmark har 2 miljoner utlån.
Okej.
Okay. Ja.
Då blev den här kronan, det blev värd en del, antar jag.
Ja, det kan man ju tycka.
Ja.
Mm. Men då har de satt en gräns på 250 000 kronor.
Nej.
Eftersom det är så många stackars vuxenförfattare som inte lånas ut så mycket, som också ska få bidrag.
Okay.
Är du med mig?
Ja.
Ja. Så vi barnboksförfattare bär det stödet, det biblioteksstödet.
Mm.
Så att vi får inte pengarna. Så att GV kan få pengarna istället.
Ja, för jag tänker just på mig som målgrupp av småbarnsmammor och småbarnsföräldrar. Vi hänger ju på Biblo varje vecka. Liksom.
Ja,
vi lånar böcker som aldrig förr.
Absolut.
Jämt varje vecka har ju vi nya böcker hemma. Bara för att det är så härligt. Dels tycker de det är mysigt att gå dit och så fikar man lite och så är det mysigt. Och sen så har vi liksom, nu har vi 2 veckors kvällsböcker här som vi ska läsa.
Det är underbart. Och jag tycker ju det. Jag tycker vi har en mycket mindre målgrupp.
Mm.
Alltså, jag skriver böcker för 9-12 ungefär. Mm. Det är 400 000 människor.
Mm.
Vuxna författare, de har en målgrupp på 8 miljoner.
Ja, resten liksom.
Ja, på resten. Jag har 400 000. Ja. Så jag kommer aldrig sälja lika många böcker som de gör. När jag då lånar ut 10 gånger så mycket böcker, kan inte jag få de pengarna då? Mm. Varför ska de ha en del av det? Mm. Kan jag tycka. Mm. Det är klart att Martin Widmar ska få ut 2 miljoner kronor varje dag och köra en jävligt fet mässa och röka cigarr och vara stjärnan när han kommer in på ett kulturevenemang. Mm. Den största, liksom, han är den mest översatta författaren i Sverige. Han säljer till flest länder. Mm. Det är klart att han ska vara en superstjärna.
Ja.
Men, nej, han skriver för barn. Ja. Det är inte riktigt på riktigt.
Nej.
Ja, du hör ju. Jag är upprörd.
Ja, du älskar igång mig också, känner jag. Ha det bra, Ola. Vi behöver folk som dig som slåss för det här. Men jag tänker också att den här tiden måste ju varit, alltså du har, det känns ju som att du har gjort, jag vet inte om det var efter Life, Wild Kids, men i den här eran så du har gjort allt, känns det som programledare i Sverige.
Alltså, absolut.
Du har gjort Melodifestivalen.
Jag har gjort Melodifestivalen.
Du har haft en egen talkshow.
Jajamensan.
Alltså Söndagsöppet, kan vi prata om Söndagsöppet? Hur stort det var?
Ja, Söndagsöppet var gigantiskt och där gjorde jag ju en stor talkshow för barn.
Ja.
Ola och Gorillan.
Ja.
Legendariskt.
Ja, men såg inte alla på Söndagsöppet då? Gav liten som ung?
Jo, eller, det var ju liksom
familje.
Då kunde man göra 2,5 timme lång tv för hela familjen där man gick in och ut och det var lite för alla.
Och det var stora liksom stjärnor kom dit. Alltså det var ju...
Ja, herregud. Alltså, Destiny's Child sjöng på Ola och Gorillans scen. Westlife gjorde sin första uppträdande i Sverige i Ola och Gorillan.
Ja, det är ju sjukt.
Ja, jag vet. Det är helt bizarrt. Ja, men jag har gjort så fruktansvärt mycket olika saker.
Ja. För sen, kände du att du blev klar med det då? För sen så gick du in i tidningsvärlden istället och blev chefredaktör för Kamratposten.
Ja, eller jag fortsatte att göra Wild Kids samtidigt som jag,
okay.
som jag gjorde Kamratposten. Nej, men det var ju en utmaning jag inte kunde låta bli. Mm. Jag hade aldrig jobbat på en tidning.
Nej.
De ringde mig, vill du bli chefredaktör? Jag sa, får jag betalt? Och de bara, ja. Alltså, jag fick ganska bra betalt.
Vi startade podden med att säga, pengar, välj bort pengar om du kan. Spendera tid. Men det är kanske därför du kan göra det nu, för att du har fått bra betalt.
Exakt. Ja. Nej, men det är ju faktiskt så. Du har helt rätt i det. Mm. Under några år där så, liksom, så tjänade jag väldigt mycket pengar. Och tjänade bra och var höginkomsttagare.
Mm.
Och när jag väl bestämde mig för att liksom, vi bestämde oss för att sälja ett hus som hade gått upp mycket i värde, så hade vi ju liksom en buffert som vi kunde leva för.
Mm.
Vi investerade ju det i tid för vår son.
Precis.
Och i oss själva.
Mm.
Det var vad vi investerade våra pengar i, inte i aktier, inte i liksom vad det nu än är, liksom, utan i tid.
Mm. Men var det ett lätt beslut att ta då? Att liksom byta, inte byta bransch helt, men ändå göra någonting helt annat?
Ja, det var ju superlätt.
Ja.
Jag fick en enorm utmaning. Chefen för Bonnier Magazines satt sig ner med mig och så tittade hon mig i ögonen och så sa hon, Kamratposten gick med 40 000 kronor i vinst förra året. Vi driver inte tidningar som går med förlust. De läggs ner.
Okay.
Det är alltså världens äldsta barntidning.
Mm.
Så hon tittar på mig och säger hon, ditt jobb är att rädda tidningen. Det går ju inte att säga nej till en sån utmaning.
Nej. Nej, inte om man är lite eller gillar utmaningar. Nej.
Ja. Och så gjorde vi det. Mm. Inte jag, utan redaktionen tillsammans med mig gjorde ett hästjobb, skulle jag säga. Och så kom jag in då som hela Sveriges pappa, vilket jag var då.
Mm.
Med det namnet och gav tidningen en skjuts.
Mm.
Och jag fick utrymme att prata om det.
Mm.
Som kanske Kamratposten inte hade fått tidigare. Så då fick den en boost.
Mm. Och fick en plattform liksom.
Och fick en plattform.
Lite lampor.
Precis. Och vi startade,
strålkastare liksom, på sig.
Ja, och vi startade en webbsida och så vidare. Och ett community och sådär. Och vi fick priser och det liksom, det blev buzz liksom kring det.
Mm.
Och sen, nu har jag ju slutat sedan många år. Men, men det är ju fortfarande en av de tidningar inom Bonnier som drar in mest pengar.
Det är bra.
Inga annonser.
Nej.
Inte ute i butik, bara prenumerationer.
Mm.
Det är fantastiskt. De gör ett hästjobb och liksom en fullständigt unik tidning i världen.
Mm. Har du koll på hur många prenumererar på den? Eller du kanske inte har uppdaterade siffror, men ungefär på, eller hur många var det då?
Ja, men jag tror att vi hade liksom 70-75 000 prenumerationer. Wow. Liksom, och mm. jag vet inte var de ligger nu, men nej. De tjänar bra med pengar. Vet jag, och sådär. Det finns en kvinna på Kanalposten som har jobbat i många, många år med allt där. Hon är redaktionschef nu, hon heter Katarina Kyck. Mm. Som borde få varenda pris som finns. Hon har suttit på den där redaktionen i över 20 år. Mm. Liksom. Och gjort den här tidningen som har betytt så oerhört mycket för så många generationer. Mm. Och som bättre än någon annan tar barn på allvar och liksom gör journalistik för barn. Det är fantastiskt. Det är en av de stora ärorna som har lagts på mig att jag fick vara med och leda den där tidningen. Mm.
Och samtidigt som du var då hela Sveriges pappa som du själv sa, så för det här, nu börjar vi ju närma oss liksom tiden när Loa kommer också. Och du,
absolut, han är, när jag börjar på Kanalposten så är han nyfödd och jag ska vara pappaledig. Mm. Vilket, jag har ju tagit igen det, jag misslyckades ju fullständigt med att vara pappaledig. Jag var ju det på halvtid, för jag hade precis fått jobbet liksom. Så halvtid var jag pappaledig, men då var Loa med mig på jobbet. Mm. Så han, de månader där jag var pappaledig så tog redaktionen hand om Loa. Mm. Han hängde på redaktionen helt enkelt. Ja. Så var det.
Ja.
Men jag ångrar inte det.
Nej.
För det har jag tagit igen med råge.
Mm. Men du inledde också med så här att ni hade jättemånga missfall innan Loa och sådär. Det måste ha varit en tuff period, antar jag, under flera år kanske. Eller
ja,
för dig privat så att säga.
Ja, eller för oss.
Eller för er såklart.
Ja, det var ju skittufft. Mm. Alla som har gått igenom liksom, sorg på ett eller annat sätt vet ju vad det handlar om. Det är inget unikt för oss på något sätt. Men vi fick ju Loa. Mm. Vi är oerhört glada för det.
Mm.
Så det är ju, jag menar, det är ju de, finns det de som inte tar sig dit.
Mm.
De och som har drömt om det och som verkligen, verkligen vill. Och som inte lyckas.
Mm.
Och det är ju långt värre.
Mm.
Vi fick ju vår familj.
Ja. Mm. Har du alltid vetat att du vill att bli pappa?
Ja, jag hade ju någon idé om att jag skulle ha väldigt, väldigt, väldigt många barn.
Mm.
Nu har ju en av mina bästisar, han har ju 7 ungar. Och jag är glad att jag inte har 7 ungar.
Ja, det lät många, tyckte jag.
Ja, verkligen. Mm.
Hur upplevde du att bli pappa då? Var det en omställning för dig?
Ja, det är klart. Det är det ju för alla människor. Men jag tror att jag var ganska... Jag var ganska väl förberedd på det ändå mentalt.
Mm.
Det finns, jag brukar berätta den här historien privat, men jag lärde mig att bli pappa av en gorilla. Vilket... jag brukar berätta det. Jag tycker den är fin. Alla andra kanske tycker den är helt störd.
Berätta.
Men jag tycker att det är en fin historia. Nej, men Loa kom, jag tror att många papper känner att de vet inte riktigt vad de har för roll det första halvåret. Mm. Hur ska jag förhålla mig till det här barnet? Hur hårt kan jag ta i det här barnet? Liksom. Mamman är så oerhört central inledningsvis för de allra, allra flesta. Sen finns det undantag och så vidare. Men för de allra flesta är det så. Och det drabbade mig också. Såhär, men vem är, och Loa tittade på mig och sa, vem är det där? Liksom, kändes det som.
Mm.
Mamma, jag har järnkoll, jag vet vem det där är. Men vem är gubben?
Vad gör han här?
Liksom. Och så var jag på Kolmården, för jag jobbade ju då med Wild Kids och sådär. Jag kände alla liksom, djurskötarna och så väldigt väl. Och så var jag i aphuset där silverryggen i Fata bodde. Och de hade precis fått, vad hette den gorillaungen? Nu har jag glömt vad gorillaungen hette. Han hade också fått barn precis, Efata. Och så var jag där inne och tittade. Och så såg jag hur Enzo. Som nu är silverrygg.
Okay.
Enzo. Så såg jag hur lilla Enzo, liksom, för gorillaungar är väldigt aktiva. Det är ju inte de stora, men de små är det. Han sprang omkring och så sprang han liksom och hoppade upp på sin pappa som bara satt där. Och när han gjorde det så liksom tog Efata sin enorma labb liksom hand och bara smällde till honom. Så han rullade liksom så här.
Som en ballongmoggle.
Ja, precis. Ja, exakt så. Och han bara rullade iväg. Och jag bara, oh jäklar. Och så ställde sig han sig upp och man såg hur lycklig han var i ögonen. Och så sprang han tillbaka och så hoppade han upp och Fata smällde till honom. Och han rullade iväg och det bara, åh, det är det bästa som finns. För han klarar ju de krafterna förstås. Mm. Och så stod jag och tittade på det där och jag bara, jaha. Ah. Så vi åkte hem.
Passar jag för vad som ska komma?
Absolut. I mean, vi åkte hem till huset Blidinge. Och så låg, vi hade en stor dubbelsäng sådär, och så låg han var ju liksom ett halvår liksom, eller vad annat kan ha varit, så låg han liksom på sängen där med på, och så tänkte jag, ah fan, jag kör. Så jag tog av mig liksom på överkroppen. Mm. Och så hoppade jag upp i sängen och så ställde jag mig som en Fata och så tog jag tag i låg sådär, ganska hårt. Mm. Inte kläm, men liksom sådär, på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Mm. Och så rullade jag honom. Just så här, han rullade i ett varv liksom. Och det var någonting som bara tändes i hans ögon där. Och det var bara, ah! Och jag såg hela ansiktet lyste upp. Så då gjorde jag det igen liksom. Och så höll vi på där i 10 minuter. Jag bara rullade hårdare och hårdare. Och han bara skrek av lycka. Och så var det så här, aha, det var det du var till för. Du är min pappa, varför har du inte sagt det? Mm. Det var en sån otroligt tydlig stund. Mm. Och jag ser ju på dig, du tittar på mig som är galen.
Nej, fantastiskt.
Ja, men det var, men då lärde jag mig liksom att ja, men, var fysisk liksom. Mm. Och var där med all din kraft som jag har på ett annat sätt än vad Lotta hade. Liksom. Mm. Det är olika krafter vi har som vi kan erbjuda våra barn. Och Loa älskade det liksom. Och vi har ända tills han blev lite för stor ägnat oss åt en lek som heter Rida tjuren, där vi liksom, vi har bara överkroppen, så hänger han på min rygg. Jag står på alla fyra, så hänger han på ryggen och försöker, och så ska jag skaka av honom.
Okej.
Okay. Och han håller fast så hårt liksom. Och när han var liksom 2 år ramlade han av direkt liksom. När han var 8 år, då kunde han hålla i 2 minuter liksom. Mm. Och det där har vi hållit på med genom hela hans barndom. Och det började där med Fata.
Ja, vad intressant.
Och han älskade det. Mm. För då är vi nära varandra. Mm. På något sätt som vi bägge kan relatera till och förstå. Det handlar inte om någon macho-grej eller sådär, utan det handlar bara om ren fysik. Mm. Som är något annat än det vanliga, de mjuka kramarna som man får liksom, och ger och pussar och sådär.
Ja, och närhet, kropps,
kontakten. Ja, verkligen. Mm. Och det, så det är mitt råd. Ja. Där ute. Var apor tillsammans.
Det var Ola och gorillan, det har många bottnar. Känner
jag. Ja, precis. Ola blev gorillan.
Ja. Där har vi citatet för båden. Exakt. Ola blev gorillan.
Precis.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men du, 2011, så fick du ju gå igenom något som vi som inte varit med om det inte riktigt kan förstå riktigt, tror jag. Vi kan inte föreställa oss det. Och dessutom var vi ju väldigt många som tyckte att du blev väldigt orättvist behandlad. Mm. Vad vill du berätta om det?
Alltså jag vill egentligen berätta någonting om det. Jag har aldrig gjort det. Och du pratar om att jag blev jagad av pressen efter att jag blivit anklagad för, liksom, för ett... vad heter det, juridiska termet, narkotikabrott, för eget bruk. Sådär. Det var vad jag var anklagad för. Jag sa att jag var, liksom, att jag inte hade gjort det, bla bla bla. Men sen gick pressen igång på det där förstås. Det är det du pratar om. Och nej. Alltså så här, det var ju tufft. Och sådär. Och jag pratar gärna och mycket om det i privata sammanhang. Och även för de barn som frågar mig ibland. Ungdomar. Men i samma stund som jag pratar om det offentligt så blir det nya rubriker. Och det kommer vara så. Och det är inte någonting jag vill.
Nej.
Och det är också sådär, det är liksom ingen har med det att göra.
Nej.
Egentligen. Så det är ju, sen kan jag ju liksom prata om kriser i allmänna termer. Och hur de kan vara, hur man kan välja att genom på något sätt, har man kärleksfulla människor och starka människor i sitt liv, så kan kriser på något sätt förbättra ens liv. I det långa perspektivet. Om man väljer den vägen. Man kan välja att bli bitter. Eller man kan välja att liksom möta svårigheter som man möter tillsammans med kärlek. Och någon sorts... liksom, man sluter sig tillsammans. Och låter omvärlden vara fienden. Liksom. Det är ju en klassisk psykologi. Liksom. En lilla byn sluter sig tillsammans mot ett mål. Mot den stora fienden. Verkligen. Där ute. Liksom.
Men tror du det hjälper eller förvärrar omständigheterna att man går igenom en kris och dessutom har liksom små barn hemma? Är det liksom...
Nej, men det är klart att det förvärrar saken. På sätt och vis rent privat. För det påverkade, han var så liten då så han... Han upplevde inte det.
Nej.
Eller han upplevde ju att mamma och pappa inte mådde bra, förstås. Men i övrigt inte så mycket.
Nej.
Det fanns ju fantastisk liksom, dagispersonal. Och det fanns liksom... Så här... Helt ärligt så är det så här. Det här var en, liksom, en mediekris som var jobbig för mig. Folk utsätts dagligen... för långt, 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 långt värre saker. Folk skiljer sig. Folk förlorar sina nära och kära. Folk krockar och blir förlamade. Folk blir sparkade från jobbet och vet inte vad de ska göra med sina liv. Liksom.
Flyr från krig.
De flyr från krig. De befinner sig i krig liksom, och så vidare. I det perspektivet så känner jag att... liksom, att snacka om det här liksom, är nästan respektlöst. Liksom, jag vill inte bygga det till att det här gör mig till någonting speciellt. För det gör inte det.
Nej.
Människor som går igenom kriser vet vad det gör med dem. Och vi har alla gjort det. Det är ingen skillnad. Sen att det här blir offentligt och... den jävla hårtork man går igenom eller centrifug. Det är en erfarenhet som jag har och som gör mig som jag delar med ganska få människor. Och de jag delar det med, vi vet. Ja. Vi kan nicka till varandra, vi vet. De andra vet inte.
Nej. Vad tänker du när du tänker tillbaka på den tiden? Där? Drivs det fortfarande någon form av ilska eller liksom något sånt där? Eller är det bara så att det hände, nu är det liksom passé? Eller hur?
Nej, det är klart att det är passé. Annars hade det varit svårt. Men det förändrar en på vissa sätt. Men framförallt så är det ju så att jag menar, det finns ju människor där ute som valde att säga saker och göra saker och tycka saker och som möter mig idag. Så jag menar, jag möter ju fortfarande människor som vänder undan blicken eller vänder i korridoren för att de blir oerhört stressade över att, att jag inte visade mig vara någon som försvann, utan att jag visade mig vara en människa som faktiskt stod rak i ryggen och är här och kan tycka saker.
För sånt antar jag att man kommer, man måste bli väldigt känslig för det. De som faktiskt backar upp en och som visar sin kärlek i sådana situationer.
Verkligen.
Och sådana som inte alls gör det. Utan
ja, verkligen. Det. Men vänner backar en liksom. Och sen finns det människor som vill tjäna pengar. Eller tycka saker. Och liksom så. Ja.
Har du kommit något gott ur det här? Som du har med dig idag? Eller var det bara en tuff period som du gick igenom?
Så här, allting som inte knäcker en gör en starkare.
Really?
man blir så jävla trött på sig när man säger klyschor. Men det är ju, men det är ju på sätt och vis sant.
Mm.
Det ska väldigt, väldigt mycket till för att rubba mig då.
Mm.
Så kan man väl säga. Och det har med det att göra. Men det har också med liksom med missfallen att göra och dödsfall och liksom all erfarenhet man samlar på sig under snart 50 år gör en ju till en människa, och jag har varit med om saker som har varit jobbiga och det har gjort mig, jag har valt att se till att bli starkare av det.
Klokt. Alltså jag tycker att allting som har med, även om man inte, jag har inte gått igenom missfall och sånt där när det gäller barnen, men oavsett, även om man liksom så här på ytan har ett lätt, nu visar jag med citationstecken här, lätt liv kring barnen, så är det ju omtumlande. Man blir ju aldrig som förr, inte ens alltså bara genom att gå igenom föräldraskapet så att säga. Man blir otroligt skör och stark och allting av det.
Jajamän, så är det. Jag minns ju en av anledningarna. Alltså när det där hände så lät det ju som att jag fick sparken från mina jobb och så. Mm. Så var det ju inte.
Nej.
Jag hade redan meddelat att Wild Kids var ett kapitel som var slut för mig. Bonnier sa att hur vill du göra, vi backar dig hur du än gör med kamratposten. Jag sa jag vill sluta. Och det fanns en anledning till det. För jag gjorde kamratposten. Jag gjorde Wild Kids, jag hade gjort Mirre Brallan, jag hade gjort Söndagsöppet, jag hade gjort liksom Melodifestivalen. Varenda unga i Sverige visste vem jag var. Och det växte Loa upp i. Och jag blir rörd när jag pratar om det här. För det här är egentligen det. Och han tyckte inte om det. Han förstod ju inte det.
Nej.
Han var ett litet barn, han var 3-4 år. 3-4-5 år. Och han, var vi än var offentligt, så kom det fram barn. Och jag hade svurit en helig ed till mig själv att barn kommer jag aldrig säga nej till. Liksom, titta ett barn på mig så ska jag se dem i ögonen och visa att jag har sett dem. Och krävs ett samtal så tar vi samtalet. Liksom. Vilket gjorde att liksom, gick jag på Willis med Loa, så var jag tvungen att välja bort honom. För det kom andra barn. Jag kommer ihåg när vi var på Skansen en gång. Jag drog honom i en skrinda. Så gick det förbi ett antal barn. Och så skrek de så här, Wild Kids, Wild Kids. Då vände sig Loa om och då var han 3,5 tror jag. Och sa, han heter inte Wild Kids. Och nu började jag gråta. Han heter Ola. Och det skar så jädra hårt i mitt hjärta att jag var tvungen att välja bort honom offentligt hela tiden. Jag kommer ihåg också på Kolmården en gång. Vi fastnade i, liksom, det var 200 ungar som upptäckte mig. Jag stod med Loa på armen. Och det blev så här panik och skrik. Och åh, vad roligt! Inget fel på barnen, det är klart de ska göra det. Liksom. Men Loa fick total panik. Han fick ångest, 4 år gammal. Så de var tvungna att hämta oss med en jeep. Och, liksom, så fort jag satt, hela hans kropp var spänd. Som fjädrar. Och när vi satt oss i bilen så bara slappnade han av och så la han huvudet mot mig. Liksom. Då visste han, okej, nu är pappa tillbaka. Liksom. Så jag hade bestämt mig att det här, han ska inte behöva växa upp med hela Sveriges pappa.
Nej.
För jag har bara honom. Så det var redan bestämt och klart. Då. Och Och det var bestämt och klart att liksom så här, ja, men vi kommer också flytta på oss och vi kommer göra annat och jag vill kanske inte synas i tv längre. Och så där. Sen följde det sig liksom, rent tidsmässigt så att det är klart att det är så det ser ut. Men så var det inte. Så det var, och det är nästan en större, mer livsomvälvande för en människa som mig då, att se min son må så dåligt över att vara med mig i det offentliga rummet.
Utifrån liksom, dina beslut så att säga.
Ja.
Som egentligen grundar sig i någonting gott. Du har ju sagt att jag ska se de här barnen som kommer fram till mig.
Absolut.
Det är ju liksom en god intention, men
absolut,
det får de här konsekvenserna.
Ja, och jag kunde inte göra på något annat. Jag skulle aldrig kunnat välja på något annat sätt.
Nej.
Jag skulle aldrig kunna säga till ett barn, vet du vad, ser du inte att jag står här med min son, jag har inte tid med dig. Det skulle aldrig hända.
Nej.
Så det var aldrig ett, jag hade inte kunnat välja annorlunda.
Nej.
Så det var vad det var.
Mm.
Nu tycker jag däremot Lo att det är väldigt lustigt att alla de här 20-åringarna skickar Instagram-meddelanden och skriker på gatan och han bara, gud vad tönt jag med. Nu är han ju stolt och tycker att det är roligt och tycker att det är
liksom... Har ni kunnat prata om den nu när han, eller är han tillräckligt stor för att...
Ja, absolut. Ja. Mm. Absolut, det har vi gjort.
Mm.
Vi pratar om allt.
Mm. Fint. Du är också aktuell med några böcker. Kan vi inte berätta bara sista, avsluta med dem?
Jo, absolut. Jag gör gärna. Jag och min goda vän Johan Lindqvist, som också är en tv-producent, som jag har känt 40 år, en av de där, som jag har känt väldigt länge, bestämde oss för att skriva böcker som pojkar vill läsa.
Ja, det låter jättelätt, men måste ju vara supersvårt.
Ja, men det är så, ja, eller så här, det snackas väldigt mycket om att barn slutar läsa och pojkar allra mest. Men så går man och tittar på utgivningen. Och då är det kanske inte så att det har skrivits så himla mycket.
Nej.
Med tanken att jag ska få 11-åriga Lukas att läsa den här boken.
Mm.
Så därför har vi påbörjat en serie. Vi har gett ut 2 böcker. Det kommer en ny i mars. Kommer en liksom sen till bokmässan nästa år som heter Kung Pao. Det är action.
Mm.
Stenhård action.
Ja, perfekt.
för pojkar och flickor. Ja. Jag vill understryka det. Alla får läsa. Och den har tagits emot väldigt väl. Och det handlar om en 12-årig pojke som är tränad i den hemliga kampsporten Kung Pao. Av den 137 år gamla och mobilberoende mästaren Jo Fanzipan, mästare Jo. Och de slåss mot världens värsta skurkar tillsammans med datageniet Aisha som sitter vid en stor dator. Hon sitter i rullstol och sitter på huvudkvarteret och kan hacka sig in i vad som helst i hela världen.
Coolt.
Ja, du hör ju. Ja. Det är oerhört spännande. Oerhört bra.
Ja. Och det är flera delar?
Ja, det är separata historier. Liksom. Mm. De är avslutade. Det kommer bli, vi har sagt färre än 20 böcker är ett fiasko.
Okay.
Så, och vi har gett ut 2. Och det kommer, och just nu så sitter vi och redigerar den tredje och sen kommer den fjärde. Alltså det kommer komma 2 om året.
Mm.
Så vad blir det? 10 år då?
Ja.
Ska jag hålla på med det här för att få ut 20 stycken.
Mm. Oavsett hur många som läser. Liksom, så
ska ja, alltså Bonnier som är vår förläggare måste ju vilja ge ut böckerna.
Ja.
Men än så länge så har det sålt väldigt bra.
Ja.
Vilket är jätteroligt.
Absolut.
Så det,
det kan vi väl skicka med som ett bra julklappstips tycker jag. Till.
Superbra.
Eller hur?
Finns det pojkar där ute som ni vill ge en bok?
Mm.
Vilket är en mycket bra gåva.
Ja, men det är väl så mycket mer än en bok tänker jag. Alltså,
ja. Det är det.
Bara att få någonting att sjunka in i, byta en liten värld och att få en mysig stund, antingen själv, läsa själv eller tillsammans med en förälder. Eller?
Ja, verkligen. Jag tror att föräldrar, det roliga är att vi skickade ut, pappor gillar Kung Pao.
Okay.
Nej, men det är så, och jag fattar det.
Ja.
För vi skriver, våra referenser är ju deras referenser.
Ja.
Det är så här, nästa bok, det är ju Die Hard. Fast i vår tappning.
Ja.
Vi har snott Die Hard. Liksom. Ja. Det är ett stort torn och skurkar högst upp. Och, liksom. Och så ska de ta sig dit. Det fattar farsorna och de tycker att det är roligt att läsa. Och nu får de också någonting som de tycker är kul att läsa för sina pojkar. Liksom.
Mm. Kul.
Så det är verkligen ett tips.
Ja, mycket bra. Har du några andra generella tips på kring hur man kan få sina barn att vilja läsa mer?
Läs själva. Det är fullständigt meningslöst att berätta för era barn att, att de ska läsa om de aldrig ser er läsa.
Och då inte på Facebook utan böcker, tänker du?
Ja, verkligen. Ja. Nej, men ha en lässtund då. Mm. Säg så här, nu ska hela familjen läsa en kvart. Mm. Det här är min bok, det handlar om det här. Mm. Mamma, vad har du för bok? Ja, den handlar om det här. Jaha, vad spännande. Vad handlar din om då, Katja? Mm. Ja, den handlar om det här. Så här, ja, vad roligt, då sätter vi oss då. Mm. Och så sätter vi klockan på en kvart. Jag lovar er, när ni har gjort det två gånger så kommer ni läsa förbi den där kvarten. Mm. Och barnen kommer liksom, om de har rätt bok så kommer de läsa på. Men ni måste göra det. Annars är det kört.
Otroligt bra tips, det ska jag plocka med mig. Mm. De två sista frågorna då, Ola. Yes. Har du något tips eller råd till andra som ska äntra föräldraskapsvärlden just nu? Har du några klokheter?
Alltså en byrålåda går precis lika bra som en skitdyr barnsäng de första månaderna. Ja. Det är inga problem. Så här, tagga ner. Ni behöver inte köpa den dyraste barnvagnen. Folk har gjort det här i många, många, många tusen år. Mm. Det ni behöver göra, det är så till så att de får i sig mat och en massa, massa kramar och pussar.
Och en del rullningar.
Ja, och lite rullningar. Och lite ap-action. Men det kan ni ta efter ett halvår. Ja, eller sådär liksom. Ja,
inte för tidigt.
Nej, rulla inte nyfödda. Det blir fel. Men så här, försök slappna av i föräldraskapet. Man måste inte ha en 20 000 kronors bugaboo.
Nej.
Det går bra att köpa på Blocket. Även om de är krockade. Jag vet, skit i det. Ungen ska från liksom, punkt A till punkt B. Köp någonting som funkar för er. Mm. Eller ta er stora systers gamla vagn från liksom, 2003. Mm. Som hon hade sina ungar i. Mm. Det funkar. Så slappna av, pussar, kramar och spara pengarna till att vara lite lediga. Precis. När barnen är 9 och 10 år. Mm.
Lite mer kvalitetstid med under tiden de är små. Jag vill fråga dig också. men vad skulle du säga att det, liksom, vad är outputen på? Märker du det? Att det här har vi, nu har vi satsat några år här på att vara nära i Loas liv här och mycket. Är det liksom det som ger er att, som du sa, vi pratar om allt och alltså, tror att det...
Outputen är ju att jag, för mig då, outputen är ju att jag har mått oerhört bra av det. Mm. Hur det har påverkat Loa, det får ju terapeuterna och historikerna. Jag vet ju exakt vem han är och vem han eventuellt kommer bli. Men om han har blivit exakt samma människa, även om jag hade jobbat 70 timmar i veckan, det kanske han hade blivit. Men jag kommer inte ångra mig och jag har mått väldigt bra av det. Och mår jag bra så finns det en större rimlighet i att mitt barn mår bra. Mm. Och att jag liksom har ork och tid och kraft att hjälpa honom med de liksom, svårigheter som dyker upp i hans liv.
Mm. Klok. Du är klok som en bok. Sista frågan, Ola. Vem skulle du vilja att vi intervjuar i Life with Kids-podden? Vem skulle du vilja höra prata om sitt föräldraskap?
Oj! Jättespännande fråga. Mm. Någon som inte har fått barn och valt bort det. Life without kids. Mm. Vad tror de? Någon som har tänkt igenom
det? Ja, det är några som har gått ut med och sagt aktivt att de inte vill.
Ja. Det tror jag. Det kanske inte blir en sån jättelångt avsnitt.
Nej.
Men det blir nog väldigt, väldigt intressant. Mm. För jag tänker också att det finns ett stigma kring det som inte borde finnas. Människor måste få välja det själva utan att vi i omgivningen tycker någonting om det. Och ni kanske skulle kunna bidra till den förståelsen genom att hitta en sån människa som är
frivilligt barnlös, tror jag de här kallar sig.
Precis.
Ola Lindholm, tusen tack för att du ville vara med i Life with Kids-podden.
Stort tack, det var jättekul.
Ja. Jag är en gorilla, en stor stark gorilla, en jättegorilla, en supertung.
kung gorilla. Jag kan bryta sönder träd. Och jag kan slå på mitt bröst. Men alla är så rädda att jag får ingen tröst. När jag är ledsen, när jag är blå, 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 vem kan väl trösta stackars gorillan då? När jag är ensam kan ingen förstå att jag är stor och stark men snäll ändå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.